Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Öppna deras ögon. De orden var en del av den uppgift aposteln Paulus fick på vägen till Damaskus enligt den berättelse som han själv ger till kung Agrippa. Han fick själv sina ögon öppnade efter att ha slagits med blindhet av Jesus själv när han var på vägen till Damaskus för att fängsla de kristna med papper från överste prästen. Han blev omvänd. Han såg sin synd och så öppnades hans ögon och då såg han framförallt Jesus. Och sen sändes han att öppna andras ögon, att bli ett redskap för omvändelse både bland judar och hedningar. När profeten Hesekiel kallades fick han äta en bokrulle som var fullskriven på insidan och utsidan. Där stod skrivet sorgesånger, suckan och jämmerrop. Och vad den människorna sa, detta upproriska släkte, så skulle han säga, så säger Herren. Evangelietexten ger oss ett vittnesbörd om det allra viktigaste som Gud uppenbarar och som han vill att hans tjänare ska föra vidare. Det är att Jesus är Messias, Guds son. Vi behöver öppna de ögon för att se Jesus. Därför ska vi idag ha den här bönen som tema. Öppna våra ögon. Vi ska hämta undervisning från alla de här tre texterna. Lära oss mer om de tre sändebuden som omtalas där. Som Gud hade sänt för att öppna människors ögon. För det enda viktiga. Och se att de visar på vår frälsare. Låt oss be. Helige far, öppna våra ögon så att vi ser Jesus. Herre Jesus, lär oss att ta vara på ditt ord och vittna om det. Helige ande, ge oss kraft att vara vittnen om Jesu död och uppståndelse, också när vi blir motsagda. Amen. Vi börjar med att gå lite mera in på Paulus omvändelse och hans verksamhet. Han kallades tidigare Saulus. Han var en farisee. Växte upp i en tydligt välbärgad släkt. Han var romersk medborgare. Han växte upp i Tarsus i det nuvarande östra Turkiet. Nära de omstridda områdena idag. Det var då en betydande stad. Det var en stad som var känd för sin bildning. Saulus hade gått i skola. Han hade fått lära sig som jude allt det som hörde till i den rabbinska skolan. Så flyttade han till Jerusalem där han fick förmånen att studera för den berömde Gamaliel. Till det yttre levde han ett rättfärdigt liv. Han gjorde det som stod i Mose lag och mera till. Också det som de äldste stadgar föreskrev. Men det var en sak som stod i vägen för att bli ett Guds redskap. Han var fiende till Jesus. Han gillade att man stenade Stefanus, den som blev den första martyren. Han sökte efter möjligheter att fängsla de kristna och anklaga dem och straffa dem för att de predikade om Jesus. Han var andligt blind. Så tog Jesus fast honom. Då han hade papper från överste prästen att söka upp de kristna för att fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Till tortyr och kanske död. Det här berättar Paulus själv om inför kung Agrippa. När han själv efter många år som missionär blev fängslad i Jerusalems tempel och nästan dödad av den judiska mobben. Judarna hade anstiftat en sammansvärjning mot honom. Men den blev känd genom Paulus systerson som gick och berättade för den romerska befälhavaren om det. Så fördes Paulus till Caesarea i trygghet undan judarna i Jerusalem. I Caesarea, den romerska residensstaden vid kusten, så fick han först stå inför ståthållaren Felix. Så hölls han i två år i fängelse där och sen ställdes han inför Felix efterträdare Festus. Festus ville hålla sig väl med judarna och han försökte övertala Paulus att han skulle åka tillbaka till Jerusalem för att ställas inför de judiska anklagarna där. Men Paulus visste att det betydde döden. Han vädjade till kejsaren. Tänk det i och för sig. Den grymme kejsar Nero som gjorde så mycket ont också mot de kristna. Paulus vädjade till honom för det var överheten, den lagliga överheten. För att kunna beskriva för kejsaren vad Paulus anklagades för tog Festus hjälp av kung Agrippa som egentligen hette Herodes Agrippa den andra. Och han var sonson till den kände barnamördaren och mycket annat ont som han gjorde, Herodes den store. Det är från Paulus försvarstal inför denne Agrippa som vår episteltext är hämtad. Paulus berättar om vad han har fått för uppdrag av Jesus. När Lukas i Apostlagärningarna 9 berättar om den här händelsen så får vi veta att det var genom en lärjunge vid namn Ananias som Paulus fick sina ögon öppnade efter att ha blivit blind av det starka ljuset. Då såg han sin synd. Då ögonen öppnades såg han sin synd. Det beskriver han i första Timoteusbrevet 1:15. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Vi skulle kanske säga att han var den största missionären, en verkligt ädel kristen som har betytt så mycket för oss kristna. Jag är den störste bland syndare. Kanske vi tänker så att det verkligen var så att Paulus var den största av syndare eftersom han hade förföljt Guds församling. Men när Gud visar vad jag har gjort, då ser jag inte Paulus. Då ser jag inte min granne, som jag så gärna vill beskylla för att vara en stor syndare. Nej, jag ser min egen synd. Och min egen synd räcker för att göra mig till den största syndaren. Då jag står inför Guds stränga lag slås jag till marken som Paulus slogs ner i sitt högmod. Gud öppnar mina ögon så att jag ser min synd. Men jag behöver också som Paulus öppnade ögon för något annat. Att se Jesus. Att jag ska omvändas från mörker till ljus. Då vi ser på oss själva ser vi mörker. Men ser vi på Jesus ser vi ljuset. Då ser vi att vi har fått syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på honom. Det här är det som är det stora som vi behöver få syn på. Syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Hans förlåtelse som kom inte för de rättfärdiga utan för syndarna. För dig och mig. Men jag, på Damaskusvägen så fick Paulus också veta hur mycket han måste lida för Jesus skull. Det hade han upplevt i många sammanhang innan han stod inför kung Agrippa. Men han hade fått ett fast löfte av Gud. Jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Hans eget folk utgjorde den värsta faran. Så kan det också kännas för oss när vi försöker vara vittnen om Jesus. Det kan ofta vara det allra svåraste att vittna om honom bland våra egna, bland våra närmaste. Det är ju så kära för oss så vi vill ju inte göra dem ledsna genom att tala om att de är syndare och behöver förlåtelse för sin synd. Men det farliga är att om vi slipar av vårt vittnesbörd så att det inte kan stöta någon. Så blir det en dom istället för frälsning. Paulus gömde inte bort sitt vittnesbörd. Han sa tydligt, jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Och till ståthållaren Felix sa han, men detta bekänner jag inför dig. att jag enligt vägen som de kallar en sekt tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Det är ett vittnesbörd som verkligen är starkt. Om vi tror allt som står i Bibeln och tar emot allt det som Paulus undervisade, så blir vi numera kallade för en sekt. Men det får vi hälsa med glädje. Så kallades också Paulus parti, Nazarens parti. Låt oss gå till Hesekiel. Han kom från en prästsläkt och växte upp i Jerusalem ungefär för 2600 år sedan. I Jerusalem hörde han troligen Jeremias förkunnelse. Som 26-åring fördes han bort till Babel tillsammans med alla som hörde till de styrande. Det var sannolikt år 597 före Kristus. Där lärde han känna Daniel, som hade varit där sedan 8 år tidigare, och med tiden blev en ryktbar statsman hos diktatorn Nebukadnessar. Och man kunde kalla honom universitetsrektor. Han var den främste bland de visa i Babel, heter det. Så fick Hesekiel sin profetkallelse sommaren 593 före Kristus, några år efter att han kom till Babel. Han var 30-åring. Lägg märke till det här. Det är ett ålder som också kännetecknar Jesus, när Jesus steg fram i sin verksamhet. Hesekiel använder i vår text väldigt mycket ordet upprorisk. Men det är Gud som beskriver människorna på den tiden så. Gud sa till honom, var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Uppror är ett starkare ord för olydnad. Hesekiel fick se en bokrulle som var fullskriven på utsidan och insidan. Där fanns sorgesånger, suckan och jämmerrop. Det stod inget glädjebudskap i den rullen som han i första hand skulle framföra. Han skulle uttala Guds straffdom över det upproriska folket. Det är ett budskap som är oerhört aktuellt också i vår egen tid. För den upproriskhet som vi ser omkring oss är oerhörd. Inte ens kyrkor tycks idag inse vilken förförelse vi drabbas av. Om vi tänker på den så kallade HBT-rörelsen eller den akronym som nu får allt flera bokstäver i lång rad med allt galnare betydelse. Vi ser hur orden i psalmboken 158 av Selnecker och Svedberg stämmer till punkt och pricka. Hos oss står det nu illa till. Guds lag man inte akta vill. Nu vill förnuftet mästra Gud och klandrar djärvt hans ord och bud. I Hesekiels bokens tredje kapitel, strax efter vår text, står det att Hesekiel åt bokrullen. Den smakar söt som honung i hans mun. En profet som skulle predika Guds ord måste själv äta Guds ord först. Det skulle in i hans väsen, in i minsta fiber. Profeten ska först göra budskapet till sitt eget för att sen kunna föra ut det till folk. I Jeremia finns det någonting liknande. Jeremia känner stor vånda över allt det onda han måste predika. I det 15:e kapitlet jämrar han sig. Ve mig, min mor, har du fött mig, en man som skapar strid och osämja för hela landet. Men sen säger han, dina ord kom och jag åt dem. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, för jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud Sebaot. Trots att budskapet var oerhört svårt och tungt att framföra, det var ytterst obehagligt, så var det ändå en glädje att vara Guds sändebud. Hesekiel fick likt Jeremia också framföra det allra härligaste evangelium. Detta folk som hade straffats så svårt var ändå föremål för Guds uppsökande kärlek och skulle få komma tillbaka till sitt land. Det skulle få en rätt herde i Davids efterföljd, den gode herde. Den herde som Jesus själv enligt Johannes 10 säger att han är. Hesekiel såg honom. Och Hesekiel fick också se en märklig syn om hur livet övervann döden. Också aposteln Johannes fick uppleva hur det var att äta en bokrulle med Guds uppenbarelse. För det står i uppenbarelsebokens 10:e kapitel att en ängel ger honom den bokrulle som det slaktade lammet hade öppnat. Med befallning att ta den och äta den. Den bokrulle som berättar visioner om hur det ska bli. Hemska visioner. Och stora svårigheter som ska komma över världen. Den skulle Johannes äta. Och så säger han så här: jag tog bokrullen ur ängelns hand och åt upp den. Och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved det i min mage. Det är aldrig trevligt att predika lag. Att framföra Guds dom över ett upproriskt folk. Det fick både Jeremia och Hesekiel uppleva. Det sved i magen att tvingas förkunna straffdom. Det är mycket lättare att säga allt är väl. Allt står väl till. Det måste Jeremia också bekämpa. För det sa de flesta. Det är en stor frestelse för Guds profeter att utelämna det svåra. Och göra människorna glada och nöjda med sig själva. Men det som gör oss verkligt glada är det som följer ur det stora lidandet. När vi hör om det lidande som Jesus måste utstå för vår skull. När Gud öppnar våra ögon för vår egen upproriskhet och ser vad den har kostat Jesus. Då blir budskapet om Guds stora nåd mot mig ovärdiga syndare. Sådana syndare som du och jag är. Det blir ett härligt budskap. För det ger salighet i evighet. Det finns mycket annat som man borde säga om Hesekiel och hans uppdrag. Men vi har ännu ett vittne kvar. Och det är Petrus. Petrus var den mest impulsiva av Jesu apostlar. Han var den som trädde fram med stor iver. Som försäkrade att han skulle stå vid Jesu sida, vad som än hände honom. Men som föll så djupt att han förnekade honom 3 gånger. När han såg sin egen situation hotad. Jesus är enligt vår text långt i norr, uppe vid trakten av Caesarea Filippi, nedanför Hermons bergsmassiv. Jesus frågar vem människorna säger att han är. Det blir varierande svar. Den ena stormannen efter den andra nämns. Så frågar han lärjungarna vem de säger att han är. Och Petrus träder upp som talesman för de 12. Du är Messias, den levande Gudens son. Då får han som apostlarnas representant ett stort uppdrag. Först får han höra att det är den himmelske fadern som har uppenbarat det för honom. Han kunde inte själv tänka ut där. Så får han höra om klippan som Jesus ska grunda sin församling på. Nu har vi inte möjlighet att gå in på djupet på en utredning om det här orden Petrus och klippan Petra. Det talade vi om bland annat för 3 år sedan. Då gick vi ganska grundligt igenom det här. Bara så mycket ska vi säga att det inte handlar om att Petrus är den klippgrund som församlingen ska grundas på. Den klippan är Kristus. Men församlingen grundas på bekännelsen till denna klippa. Den bekännelse som bara Gud kan uppenbara för oss genom sin ande. Den uppenbarelsen hade han gett Petrus. Och den har han gett oss i sitt ord som vi ska äta och göra till vårt eget. Texten avslutas så med löftet om kraften i ordet. Som inte grundas på någon mänsklig auktoritet utan på Jesu egen makt. Det här är ett av de 3 tillfällen när Jesus ger sin församling det som vi kallar binde- och lösenyckel. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här betyder att när lagen förkunnas och en människa som lyssnar till den förhärdar sig och inte vill se sin synd och inte vill bekänna den, då ska hon bindas i den synden, också inför Gud. Det sker i förhoppningen om att han ska få öppnade ögon för hur farligt det är att vara upprorisk mot Gud. Och så vända sig till Jesus, förbarmare. frälsare. Men när evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus predikas så att syndaren får sina ögon öppnade för vad Jesus har gjort och tror sina synders förlåtelse i honom, då gäller den förlåtelsen i himlen. Som Guds sändebud har jag en särskild förmån att få säga till dig som är orolig över din synd och bekänna den, att alla dina synder är förlåtna. Och den tillsägelsen gäller inför Gud, och det har jag Jesu ord på. Då ska du också veta att det är fast och visst, inte grundat på någon människa, inte på grund av din bekännelse, utan det är på grund av Jesu löfte. Han har sagt det. Och vad han har gjort, nämligen tagit på sig ditt och mitt syndaregister, lidit och dött för dig på korset. Det stora i alla de här texterna är att det är Guds ord som öppnar ögonen. Det är det ord som de olärda männen från Galileen predikade, som den berömde tidigare farisén Paulus predikade och som profeten Hesekiel förkunnade långt borta i Babel. Det är det vi ber om att ska ske med oss. Öppna de ögon, Herre, mig giv. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.